Ska vi så förenas i bön? Kära Herre, du som inte drog dig för att komma hit i världen och lida, bli fattig och utblottad och också hånad och spöad och korsfäst för oss. Kom och lär oss hur du alltid har älskat världen, hur du har gått, hur du har gett ditt budskap, ditt löfte åt fäderna redan från första början. Och hur du sen har trofast hållit allt vad du har lovat. Hjälp oss att hålla fast vid detta löfte, ditt ord. Så att vi får möta alla dina trogna heliga den dag när du kallar. Och få möta dig i glädje. Tack för din trofasthet. Och för att du är med oss också ikväll. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Nu har vi kommit till första Mosebok 25. Men jag tänkte mig att vi skulle hinna med mer än två kapitel ikväll. Det är en del av de avsnitt som ligger framför oss som vi inte går igenom så detaljerat som vi har gjort tidigare. Men jag kommer i alla fall nog att presentera allt och läsa alla verser. Men en del av de här historiska händelserna, som till exempel när Isak beter sig ungefär som sin far Abraham i Gerar, som omtalas i kapitel 26. Och sen de här släkttavlorna, det går vi nog rätt så raskt förbi. Men vi börjar då med 25 kapitlets första vers, där vi har en notering som verkar väldigt enkel men inte så där riktigt klar. Abraham tog sig ännu en hustru, hon hette Ketura. Det här kan också översättas med han hade tagit sig en hustru. Och det finns olika tankar om det här, och Luther lägger faktiskt ner en väldig möda på att fundera och analysera de tankar som finns om det här skedde innan Sara dog, så att han tog sig ytterligare en bihustru, eller om han gifte sig och fick sex söner, som det heter sen i följande vers, på sin ålderdom. För vi vet ju att Abraham, han var gammal redan när Isak föddes, och det heter om honom i Romarbrevet 4 att hans kropp saknade livskraft. Och det där är ett fint sätt att skriva att han i stort sett var oförmögen att avla barn. Så var det så att han hade gift sig tidigare, då är det en händelse som, eller en litteratur som man brukar kalla hysteron proteron. Det där är ett begrepp som är grekiska, rent ut sagt. Och det betyder det andra före. Alltså att man tar en viktigare del av historien först, och sen kommer man till någonting som har skett tidigare. Alltså att man tar ut det som är viktigt från historien, och så avhandlar man då det som har skett före. Det där är ju väldigt vanligt i modern litteratur. Det är ju många romaner som byggs upp på det sättet att man hoppar i tiden. Till och med på ett sätt så att man inte begriper. Martin Luther, han avslutar i alla fall sin betraktelse med att hävda att Abraham gifte sig inte med Ketura innan Sara dog. Det var efteråt. Och att Gud hade gett honom en förunderlig förmåga då att ännu avla barn, till och med flera söner, vid en hög ålder. Hon födde åt honom Simran, Joksan, Medan, Midjan, Gisbak och Sua. Joksan blev far till Saba och Dedans söner var Asureerna, Getuseerna och Leumenierna. Nu har jag jag har inte skrivit fel. Jag tänkte att jag hade skrivit fel. Leumenierna står det. Leumenierna. Midjans söner var Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa. Alla dessa var Keturas söner. Det här förbigås i historien med undantag för Joksan och Midjan. Joksan nämns sen också på ett annat ställe. Och Midjan har en viss betydelse. Därför att Israels folk kom ju att ha mycket att göra med midjaniterna. Det berättas redan när Josef såldes till Egypten. Så var det midjaniter som kom förbi. Och det finns tydligen två släkten midjaniter. Därför att de här var ju söner till Abraham via Ketura. Men i det sammanhanget står det att midjaniterna var ismaeliter. Alltså efterkommande till Ismael. Så att det är inte så lätt att veta vilka som sen är det här. Abrahams ättlingar via Ketura. Abraham gav allt han ägde till Isak, men åt sönerna till sina bihustrur gav han gåvor, och medan han ännu levde sände han den bort från sin son Isak österut till Österlandet. Isak var alltså den verkliga arvtagaren, för det var den fria hustruns son som var den verkliga arvtagaren. Vem var då bihustrorna? Jo, en av dem var ju åtminstone Hagar, men märkligt om Ketura kallas bihustru, om han gifte sig med henne efter Saras död. Det här är ju ett argument varför man menar att han skulle ha gift sig med henne tidigare. Men det kan också vara så att Ketura hade lägre rang. Alltså om hon var en slav på motsvarande sätt som Hagar, att hon var slavinna eller tjänstekvinna. Då hade hon inte arvsrätt på samma sätt. Då kallades hon inte hustru, utan då kallades hon en bihustru eller konkubin. Även om hon då inte var en sådan konkubin som många hade på den här tiden. Det vill säga en vid sidan om den riktiga hustrun. Och det var ju så att på den här tiden så existerar polygami också bland de gudfruktiga. Det var ju polygami när Abraham gifte sig med Hagar, tog Hagar till hustru vid sidan av Sara. Och den första som införde polygami, det var Lemek, som omtalas i fjärde kapitlet, första Mosebok 4. Det står att Lemek tog två hustrur. Men han skröt med det. Och det var nog tydligt att det var inte Guds vilja att det skedde så. Sen hade då förekommit, och Jakob hade 4 och många andra, och sen kom vi till kungarna som hade hundratals. Nåja, det här var verkligen inte Guds vilja. Men ändå så var det inte något direkt förbud mot dem att göra så. Abrahams ålder blev 175 år. Sedan gav han upp andan och dog i en god ålder, gammal och mätt på livet, och samlades till sitt folk. Det är klart att en anmärkningsvärd man, som en så framstående man som Abraham, hans död nämns extra mycket. Hans ålder nämns här, 175 år, och sen nämns det två saker angående hans död. Han gav upp andan och dog. Så det är som dubbelt. Och så står det samlades till sitt folk. Det här betyder inte att det, som i många fall så tänker man sig att det här uttrycket samlades till sina fäder eller samlades till sitt folk. Det är en beskrivning av hur man lade dem i samma grav som fäderna var begravda i. Så att man samlade dem, och dessutom så kan man säga att då hade man skilda gravkamrar för nya kroppar som lades in. Och sen när de hade förmultnat och det var bara ben kvar, så då la man benen tillhopa på ett ställe. Och det var ju verkligen bokstavligt att samlas till sina fäder. Att benen lades samman. Men nu var ju inte Abraham begravd i en grav där hans fäder fanns. Det här uttrycket tror man, eller kan vi lugnt säga att det har då ett vittnesbörd om tron på uppståndelsen. Han samlades till sitt folk, det vill säga dessa som hade gått bort tidigare, de levde. De var inte borta från den här världen, utan de fanns. De levde hos Gud. Och då samlades Abraham dit med dem. Och då finns det ju olika tankar om hur, i vilket tillstånd de var, de som levde, och, eller de som hade dött och deras kroppar var i graven och förmultnade. Och där kan man säga att det finns två huvudtyper av tankar för lutheraner. Romarna har ju ytterligare kärselden. Och så har de också en plats för barn som inte har hunnit döpas. Men det finns två sätt att säga det. Dels att man lever med Jesus som rövaren på korset som fick löfte om att få vara med Jesus i paradiset. Dels att man är i vila. Men man kan också se ett mellanting mellan de här. På det sättet att den här vilan, den är hos Jesus. Och den är en salig väntan på att kroppen ska förenas. Nu är det ju bara så att vi vet ingenting om det här. Men det finns alltså en viss sån här antydan om att här trodde man att man inte går bara bort någonstans, läggs i en grav och där försvinner man, utan att man uppstår. Man flyttar till en bättre plats. Man flyttar till himlen, till sina fäder. Så går vi vidare. Hans söner Isak och Ismael begravde honom i grottan i Makpela, mittemot Mamre, på den mark som tillhört hetiten Efron, Sohars son. Denna mark hade Abraham köpt av hetiterna. Där begravdes Abraham och hans hustru Sara. Det här visar att Isak och Ismael måste ha försonats, åtminstone så mycket så att de kunde då samarbeta kring gravsättningen. De gör en gemensam insats för begravningen. Och det understryks kraftigt här att det var just i den grottan i Makpela där som Abraham hade köpt av hetiten Efron. Och efter Abrahams död välsignade Gud hans son Isak. Och Isak bosatte sig vid Beer Lahai Roy. Välsignelsen fortsätter. Gud vill uppenbara för oss här att även om Abraham har gått ut i den, så fortsätter välsignelsen, den som sträcker sig framåt i frälsaren. Så kommer vi då till ett nytt huvudavsnitt i den här patriarkhistorien, den sjunde fortsättningshistorien, Ismaels fortsatta historia. Det är en mycket kort historia. Det här som vi nu har gått igenom, det var Teras fortsatta historia. Nej, förlåt mig, det var inte Teras. För det var bara där i början. Det ska ha varit, vi ska se var den började, den här. Noas söner Sems, Teras Essex, jo, nu var det sådana. Teras fortsatta historia, den har sträckts, det är alltså Abraham det. Och nu lägger vi alltså Abraham bakom oss. Nu kommer vi till Ismaels fortsatta historia, det vill säga Ismaels släkttavla, ett kort avsnitt innan vi kommer in till ett huvudavsnitt, nämligen Isaks fortsatta historia, som då omfattar Jakob. Händelserna. Esau och Jakob först och sen i huvudsak Jakob. Ismaels fortsatta historia lyder då: detta är Ismael, Abrahams sons fortsatta historia. Han föddes åt Abraham av Hagar, Saras egyptiska slavinna. Och detta är namnen på Ismaels söner i den ordning de föddes: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Duma och Massa, Hadad och Tema, Getur, Nafis och Kedma. Det här är namnen på de 12 söner, observera 12, för det hade ju Gud lovat. Han hade ju sagt åt Abraham, också Ismael ska bli en stamfar och han ska få 12 söner. Så det står i vers 16, dessa var Ismaels söner och detta var sönernas namn i deras byar och tältläger. 12 furstar för deras stammar. 12 furstar. Så det är alltså mäktiga män det här. Och det här är då stamfäderna till arabfolken. Och om man nu skulle vara ivrig på släktforskning här och ha möjlighet att forska i arabvärldens litteratur, så kunde man hitta en hel del just angående de här namnen, de här släkterna. För här i Bibeln så här talas det inte om vart de här for i detalj, men det står lite i alla fall om det här. Det står så här, hans ättlingar bodde, nej jag gick en vers för långt nu, först Ismael, dessa var Ismaels söner och detta var sönernas namn i deras byar och tältläger, 12 första för deras stammar. Ismaels ålder blev 137 år. Därefter gav han upp andan och dog och samlades till sitt folk. Sen var det då, hans ättlingar bodde i områdena från Havila ända till Shur, som ligger öster om Egypten, där vägen går mot Assyrien. De slog ner mittemot alla sina bröder. De slog sig ner mittemot alla sina bröder. Det här är ett uttryck som vi känner igen från 16 kapitlet, där Hagar får löftet om Ismael och i 12 versen, 16 kapitlets 12 vers, efter att Gud berättar att hon ska föda en son som hon ska kalla Ismael, så står det, hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom och han ska bo mitt emot alla sina bröder. Och det här uttrycket, det står också här. Men det här kan också betyda öster om sina bröder. Eller, som är mera intressant, i fiendskap med alla sina bröder. Det är svårt att veta vad som är riktigt från början tänkt där. Man har valt nu i folkbibeln åtminstone att det står mittemot. Men på något sätt så har man svårt att förstå det där. Vad det betyder att slå sig ner mittemot sina bröder. Jag tycker inte att det finns någon riktig liksom logisk tanke i det. Jag bor mittemot dig. I så fall så tänker man ju säga att vi bor tvärs över gatan. Men i det här fallet, vilket mittemot är det? Så det verkar nog som om det där mittemot skulle ha någonting med konfrontation att göra. Alltså han konfronterar, eller de här bröderna konfronterar varandra. Och så är det ju faktiskt med arabfolken. De har legat väldigt mycket i strid med varandra. Och inte minst så är ju Ismaels efterkommande i strid med Jakobs efterkommande, Israel. Det går tillbaka, den konflikt som finns i Palestina går tillbaka till de här tiderna. Men det står lite i alla fall var nu de ska börja bo, öster om Egypten, där vägen går mot Assyrien. Alltså det då i Afrika, men sannolikt avses då också Arabhalvön. Men det är inte så lätt att veta precis det här. Därmed lämnar vi Ismael och så går vi till Isaks fortsatta historia som sträcker sig 11 kapitel framåt ungefär. Och här handlar det nu i första hand om Esaus och Jakobs födelse. Och det är ju en mycket dramatisk skildring som finns här i återstoden av kapitel 25. Detta är Isaks, Abrahams sons, fortsatta historia. Abraham blev far till Isak och Isak var 40 år gammal när han tog Rebecka till hustru. Arameen Betuels dotter från Paddan Aram och syster till arameen Laban. Det är ju framförallt Jakob som är huvudperson, men i början är det både Esau och Jakob och vi får veta varför Jakob väljs Ja, egentligen får vi inte veta varför, men vi får veta att Gud har utvalt Jakob och inte Esau. Det finns också några berättelser om Isaks liv i fortsättningen här inströdda. Och i många fall så påminner det väldigt mycket om hans far Abraham. Här får vi också veta tidpunkten då Isak och Rebecka gifte sig. Han var 40 år gammal när han gifte sig med Rebecka. Och om vi går lite i förväg och tittar på vers 26, slutet av vers 26, så står det att Isak var 60 år när Esau och Jakob föddes. Notera, det har gått 20 år efter att Isak och Rebecka gifte sig, innan hon fick barn. Det tog 25 år innan Sara födde Isak. Och ni vet ju vilken jämmer det var för Abraham det här. Att vänta, att vara utan barn, trots löftet. Nu är det ju så att löftet har tydligt sagt att Isak är den som ska bli far till alla dessa efterkommande. Och så är också Rebecka barnlös. Det verkar att vara så att det skulle vara någon, en speciell prövning för utvalda människor, som, de människor som Gud utväljer. Så står det: Isak bad till Herren för sin hustru Rebecka eftersom hon inte kunde få barn. Och Herren bönhörde honom så att hans hustru Rebecka blev havande. Och det är då alltså efter 20 år, många böner, så börjar hon vänta barn. Men så står det: men barnen bråkade mycket med varandra i hennes moderliv. Då sa hon: om det blir så här, varför drabbade mig? Och hon gick för att fråga Herren. Här uppenbaras den konflikt som sen skulle råda mellan bröderna redan för Rebecka, medan hon väntade. Det var säkerligen så att det var en större turbulens i hennes mage än det var i en vanlig tvilling mammas mage. För det här väckte hennes speciella uppmärksamhet. Även om hon ju inte hade fött andra barn, så fanns det ju många människor som hade fött tvillingar och som kunde svara på hennes frågor. Och det var så svårt att hon verkligen började bli bekymrad. Hur ska det vara så här svårt? Alltså den här konflikten som sker i hennes moderliv, den var av en sådan art att det gjorde henne verkliga bekymmer. Det är förunderligt det här. Vem gick hon att fråga? Hon gick för att fråga Herren. Ja, eftersom vi har tidigare lite talat om vad Luther har för tankar, så vet vi att han sa att hon gick för att fråga Sem. Sem levde ännu på den här tiden. Han är till och med så säker på det, så han i fortsättningen när han diskuterar det här, så säger han att Sem sa så här. Och han frågar Sem, och Sem så citerar han vad Sem sa. Så säker var Luther på att det var Sem som hon frågade. För han menade att det var självklart att Gud talade genom den äldste patriarken. Och Sem hade varit med redan före floden. Han hade all information från Adam. Alla dessa gamla patriarker hade han kunskap om. Så dit gick människor och frågade. Nåja, det är nog Martin Luthers tankar. Men det står i alla fall i följande vers: Herren svarade henne: två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska ur ditt köte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra. Och den äldre ska tjäna den yngre. Det här är mycket anmärkningsvärt. Och det hänvisar Paulus till i Romarbrevet 9. Då han argumenterar för att människan inte har någon vilja att bestämma sig för att följa Gud, utan säger att allt beror på Guds barmhärtighet, då hänvisar han bland annat till Esau och Jakob. Och säger att redan detta visar att det är Gud som bestämmer. Och när vi nu sen också ska följa hur de förhöll sig till varann och hur de betedde sig, så ser vi att Gud styr genom märkvärdiga saker. Till och med genom människors synd. Människors onda handlingar, dem tar Gud i användning för att styra så som han vill. Och det här för att Guds frälsningsrådslut inte ska grundas på något mänskligt, utan att det är Guds suveräna utkårelse från början till slut. Och det skedde medan de ännu var ofödda. Och det understryker just det här. Ingen av dem, Esau eller Jakob, hade haft någon andel i hur det blev. Malaki säger: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. I Malakis första kapitel, vers 2. Och det citerar Paulus i Romarbrevet 9. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Nu ska vi observera det här att Esau hatade jag betyder här att Esau blev inte utvald. Det var Jakob som blev utvald. De här båda folken är båda behäftade med synd, båda bröderna och båda folken. Och ändå har Gud valt den ena av dem, och dessutom den yngre, inte så som människor normalt tänker att det är den äldre som ska få förtur. Sen då vers 24. När tiden var inne att hon skulle föda, se då fanns det tvillingar i hennes moderliv. Den som kom fram först var rödhårig och hade en hårmantel, som en hårmantel över hela kroppen. De gav honom namnet Esau. Det var alltså en anmärkningsvärd tvilling födels det här som hände. Det finns en annan tvillingfödelse som beskrivs i 38 kapitlet. Och det, där handlar det också om två tvillingar, av vilka den ene, den yngre, blir Jesus stamfar. Och det är de som Tamar föder åt Juda. Och det står, nej, det är nog den äldre i det här fallet, men det är det att det som var det märkliga är att när de här tvillingarna skulle födas så stack den ene fram en hand. Då tog barnmorskan en röd tråd och band om hans hand och sa: han kom ut först. Men sen drog han tillbaka handen och då kom hans bror ut. Och då frågade, och då sa hon: varför har du trängt dig fram? Och han fick namnet Peres. Så det var han som hade först sträckt fram sin hand och som fick det här röda bandet kring handen för som ett tecken på att han var den förstfödde. Han blev indragen och den andra valdes. Och det var Peres som blev stamfar för den frälsningslinjen som gick vidare. Det är också en märkvärdig historia. Det här röda färgen, för att nu gå tillbaka till Esau, så den kom ju att ha betydelse också för hans namn. Esau betyder hårig, och han var hårig över hela kroppen, och därför fick han namnet Esau. Men den här röda färgen kommer strax tillbaka, just längre fram. Sedan kom hans bror fram, och han höll handen om Esaus häl. Därför fick han namnet Jakob. Isak var 60 år när de föddes. Jakob betyder den som håller i hälen, eller det kan också betyda bildligt den som bedrar. Det är alltså frågan om att hålla bort någonting. Och det kom ju sen att bli ett argument när Esau beklagar sig över att Jakob har bedragit honom lite längre fram. Det blir alltså en fiendskap mellan de här båda, och det kommer att bli en regel i många sammanhang mellan edomiterna, som Esaus efterkommande kallas, och israeliterna. Sen kommer vi då till nästa intressanta avsnitt, där det står att Esau säljer sin förstfödslorätt. Pojkarna växte upp, och Esau blev en skicklig jägare som höll till ute i markarna. Jakob däremot blev en stillsam man som höll till vid tälten. Vi ser alltså inte bara en klar skillnad i deras utseende. Esau var hårig och Jakob var slät. Esau är en äventyrare, en sån som inte kan vara hemma, som ska ut på jakt. Jakob är en typisk boskapskötare som går och tar hand om sin boskap. Han rör sig där nära tälten och där människorna finns. Jakob är mera också tänkare, medan Esau är flyktig. Och Jakob är mer andlig i sin natur och Esau är oandlig, som det också står i Hebreerbrevet. Isak älskade Esau eftersom han hade smak för vilt, men Rebecka älskade Jakob. Det kommer fram här lite då och då en kritik mot att föräldrarna är partiska. Det är ju aldrig bra. När ena föräldern tar part för ett barn och den andra föräldern för ett annat barn. Och det här var utpräglat i det här förhållandet. Att Isak älskade Esau mera, för Isak tyckte om de här anrättningarna som Esau gjorde när han jagade. När han var ute med pil och båge. Och Rebecka favoriserar Jakob. Och det här kan mycket väl bero på att Rebecka hade fått uppenbarelsen att det är genom Jakob som frälsaren ska födas. Hon älskar honom för det. Men ändå så är det ju verkligen inte bra att de favoriserar var sin. Rebecka är till och med så älskar Jakob så mycket och tror så mycket på Guds löfte att hon är beredd att hjälpa Gud att förverkliga sitt syfte, som vi sen ska se. Och Jakob är troligen också mycket medveten om det. Hur skulle hon ha berättat det för honom? En gång när Jakob höll på att koka soppa kom Esau hem från marken alldeles utmattad. Han sa till Jakob, låt mig få äta av det röda du har där, för jag är helt utmattad. Därav fick han namnet Edom. Edom betyder alltså röd, och det har här en dubbel betydelse. Dels att han hade rött hår eller hade röd hårfärg, och dels att han utpekade den röda soppan. Den här berättelsen som finns här, så den är ju mycket välkänd ända från söndagsskolan. Den är en av favoritberättelserna kanske. Men Jakob sa, sälj då din förstfödslorätt till mig. Esau svarade, jag är ju nära att dö. Vad har jag då för nytta av min förstfödslorätt? Jakob är mycket medveten om att Gud har utvalt honom. Och han utnyttjar det här tillfället för att hjälpa Gud att se till att han ska få förstfödslorätten. Visserligen är det inte samma det som Guds välsignelse. Men förstfödslorätten, alltså det att man har en speciell status om man är förstfödd i en familj, det var viktigt i normala fall. Men när Gud väljer så var det inte så viktigt. Det märker vi av flera andra. Tänk på David bara. David var yngsta sonen. Och Gud sa till Isai, se inte på till Samuel, se inte på hans stora, vackra anletsdrag då det var de äldre sönerna. Esau föraktade sin förstfödslorätt igen. Vad har jag för nytta av min förstfödslorätt? Han var oandlig, säger Hebreerbrevet. Han värderade yttre ting och inte de andliga välsignelserna. För han tyckte att det materiella ska jag ju ändå mista när jag ska dö. Knappast tänkte han att nu dör han i denna stund, för han som var en driven jägare, så han hade nog säkert utstått strapatser av stora slag. Och när han nu äntligen var hemma så kunde han väl ändå inte på fullt allvar tänka sig det att han kommer att lägga sig ner och dö nu på grund av att han är så hungrig. Men han kommer ju att dö ändå ganska snart eller förr eller senare. Vad gör han med de här rättigheterna? Och det heter senare att han föraktade sin förstfödslorätt. Det fanns materiella förmåner förknippade med förstfödslorätten. Det var ju bland annat arv, att man fick ärva mera än de andra. Men det här har inget att göra med frälsningslinjen till Jesus. Vi har ett par exempel. Jag nämnde redan David, som inte var Isais äldsta son. Och vi kan tänka på Ruben, som var den äldsta av Jakobs söner. Men han våldtog Jakobs bihustru. Och han blev på det sättet utstängd från sin förstfödslorätt. Den gick över till Josef. Vi skulle kanske tänka att den gick till Juda. För det var genom Juda som frälsningslinjen gick vidare. Judas efterkommande. Men det var inte Juda som räknades som förstfödd, utan Josef. Och det där står i första krönikeboken 5, kan ni titta efter vid tillfälle. Där står det just att Josef var den som fick överta förstfödslorätten på grund av Rubens synd. Jakob sa, ge mig din ed på det. Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. Då var det alltså bindande. Jakob gav honom bröd och linssoppa. Esau åt och drack, steg sedan upp och gick sin väg. Så litet värdesatte Esau sin förstfödslorätt. Esau var tvekante. Han gav Jakob sin ed. Vad gör jag med det här? Och sen då han hade ätit, så gick han. Nonchalant. Så beskrivs det. Och det här, det syns också att han hanterar de här sakerna på det sättet. I en reprimand av Mose lite senare när det står om Esaus hustrus. Så han handlade inte rätt. Det är alldeles klart. Och i Hebreerbrevet 12 kallas Esau oandlig. Ja, det var 25 kapitlet. Sen kommer vi till kapitel 26. Och då har vi först en händelse som väldigt mycket påminner om Abrahams tid. Och vi ska gå ganska raskt igenom den här. Det blev en ny hungersnöd i landet efter den som hade inträffat på Abrahams tid. Och Isak begav sig då till filisteernas kung Abimelek i Gerar. Den här händelsen måste ha inträffat innan Esau och Jakob föddes. Så att här har vi då en sån här hysteron proteron. För att det viktigaste i berättelsen om Esau och Jakob var hur förstfödslorätten, eller hur Jakob välsignades. Det här är liksom en liten bisak, men det visar ändå att Isak blev välsignad och att välsignelsen sen överfördes, gick vidare till Jakob. Så det är välsignelsen här som är den viktiga saken i den här händelsen. Det finns också viktiga paralleller till Abrahams svagheter som gör att vi ser att Isak också var en syndig människa. Så står det sen ett par verser till. Då uppenbarade Herren sig för honom och sa, dra inte ner till Egypten utan bo kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig. Ty åt dig och dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Och jag ska hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham. Det var inte ännu dags att flytta till Egypten. Isak skulle inte dra till Egypten. Gud hindrar honom. Här upprepar nu Gud de löften som han har gett till Abraham. För det första så finns här löftet om landet. Åt dig och dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Det är de landområden som tillhör Kanaan. Och så säger han sen, jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen. Och åt dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma ska alla jordens hedna folk bli välsignade. Eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag hade förordnat, mina befallningar, föreskrifter och lagar. För det andra lovar Gud alltså nu också här en talrik avkomma. Det första var landet. Det andra är ett stort folk, samma som till Abraham. Och det tredje finns också med, en välsignelse för alla jordens folk. Det är precis parallella till löftena i 12 kapitlet, de tre första verserna, och till 22 kapitlet, vers 17. Här finns alltså framförallt löftet om att Messias ska frälsa hela världen från dess synder. Att Mose har skrivit så där detaljerat, mina befallningar, föreskrifter och lagar, det verkar ju lite märkligt för att inte hade ju Sinai lag kommit till här ännu. Men Mose levde i den tankevärlden och han skrev det ord som var gängse då. Och han skrev ju det för att Israels folk skulle påminnas om allt det här. Så stannade Isak i Gerar. När männen på orten frågade om hans hustru sa han, hon är min syster, för han var rädd för att säga min hustru. Han tänkte, männen här på platsen kan slå ihjäl mig för Rebeckas skull, eftersom hon är så vacker. Nästan på pricken samma situation som i 20 kapitlet, där Abraham och Sara var i Gerar, var hos Abimelek. Men när han hade varit där en längre tid, hände det sig att filisternas kung Abimelek tittade ut genom fönstret och fick se Isak käla med sin hustru Rebecka. Här är samma namn som det var på Abrahams tid, men det är sannolikt att det här namnet var, gick i arv. Det var en kung, och det är ju ganska vanligt att man sen också har samma namn. Så det kan ha varit son eller sonson till den som ingick förbund med Abraham. Men det som vi ska lägga märke till är, när han ser Isak käla med sin hustru Rebecka, det ordet är annars ett ord som på hebreiskan liknar Isaks namn, le eller skratta. Han vet att en man inte gör öppet så mot någon annan än sin hustru. Det var inte som idag när man halsar varann och pussar varann lite var som helst. På den tiden så var det strikt. Och när Abimelek såg Isak och Rebecka vara förtroliga med varann, så visste han att de var man och hustru. Abimelek kallade till sig Isak och sa, hon är ju din hustru. Hur kunde du säga att hon är din syster? Isak svarade honom, jag var rädd att jag annars skulle bli dödad för hennes skull. Då sa Abimelek, vad har du gjort mot oss? Hur lätt kunde det inte ha hänt att någon från vårt folk hade legat med din hustru? Då hade du dragit skuld över oss. Tänk här igen på den tiden strikta syn på olovligt sexualliv. En hedning blir förskräckt vid tanken på att någon otillbörligt skulle ha legat med Rebecka, då hon var hans hustru. Sedan befallde Abimelek hela folket, den som rör den här mannen eller hans hustru ska straffas med döden. Isak sådde där i landet och fick det året 100-falt, till Herren välsignade honom. Vi ser att trots Isaks lögn blir han välsignad, och det är Guds nåd och barmhärtighet, det är inte för hans förtjänst skull. Han blev en mäktig man, och hans egendom växte mer och mer så att han till slut var mycket rik. Han ägde så mycket får- och nötboskap och hade så många tjänare att filisterna blev avundsjuka på honom. Det var samma sak med Abraham. Och det är också lite parallell här till hur Israels barn förökar sig i Egypten, så att egyptierna börjar vara rädda för dem. Alla brunnar som hans fars tjänare hade grävt medan hans fader Abraham levde fyllde filisterna igen med jord. Abimelek sa till Isak, flytta bort ifrån oss. Du har blivit alldeles för mäktig för oss. Vi ser här vad avundsjukan ledde till. Man försökte ställa till besvär för de som man inte gillade. Och även om Abimeleks far hade gjort ett avtal med Abraham att han ska få hålla sina brunnar, så trotsar man nu det. Det här påbudet att dra ifrån, bort ifrån oss, så det liknar ju också mycket det som farao gav i sista skedet till Israels barn. Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i Gerars dalgång och bodde där. Isak grävde på nytt upp de vattenbrunnar som hade grävts på hans fader Abrahams tid, men som filisterna hade fyllt igen efter Abrahams död, och han gav dem samma namn som hans far hade givit dem. När Isaks tjänare grävde i dalen fann de en källa med rinnande vatten. Herdarna i Gerar började då tvista med Isaks herdar och sa, vattnet är vårt. Därför gav han den brunnen namnet Esek, eftersom de hade grälat med honom. Vi ser att det handlar väldigt mycket om praktiska ting här, men det var ju livsviktigt för de här herdarna att hitta vatten för sina jordar. Så sådana här tvister var säkert ganska vanliga. Fortsätter vi. Därefter grävde Isaks tjänare en annan brunn, men de började tvista om den också. Då gav han den namnet Sitna. Sedan bröt han upp därifrån och grävde ännu en brunn. Om den tvistade de inte. Därför gav han den namnet Rehobot och sa, nu har Herren gett oss utrymme så att vi kan föröka oss i landet. Därifrån drog Isak upp till Beersheba. Den natten uppenbarade sig Herren för honom och sa, Jag är din fader Abrahams Gud. Frukta inte, jag är med dig, och jag ska välsigna dig och göra din avkomma talrik för min tjänare Abrahams skull. Då byggde han ett altare där och åkallade Herrens namn och slog upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn. Löftet upprepas igen en gång, och Isak gläder sig när de här vattenbrunnarna fungerar, för nu förstår han att nu kan vi uppfylla landet så som Gud har lovat. Men han visste inte att det inte skulle bli så. Det blev en 300-årig, 400 år i Egypten innan de fick vända tillbaka och inta landet. Och så berättas ännu om ett förbund som liknar mycket det som Abraham slöt med Abimelek på sin tid. Abimelek kom till honom från Gerar tillsammans med sin vän Ahussat och sin befälhavare Pikol. Men Isak sa till dem, varför kommer ni till mig, ni som hatar mig och har drivit bort mig från er? De här namnen, Pikol, förekom ju också i Abrahams förbund med Abimelek. Så det är antingen ett familjenamn eller en hög titel. För det här är 60 år efter händelsen med Abraham. Det är ju teoretiskt möjligt att det var samma män. Men mera sannolikt, och det stämmer också med den tidens praxis, att höga tjänsteinnehavare hade en titel som i stort sett var som namn för dem. På samma sätt är det med farao i Egypten. Farao är inte ett egen namn utan det är en titel. Men ändå talar man om att farao sa, farao kom. Det svarade, vi har tydligt sett att Herren är med dig. Därför tänkte vi att vi borde ge varandra en ed och sluta förbund. Du ska inte göra oss något ont, liksom vi och vår sida inte har ofredat dig och inte gjorde annat än gott och låtit dig fara i frid. Du är nu välsignad av Herren. Då ordnade Isak en festmåltid för dem och de åt och drack. Mycket nära parallell med Abraham, det här också. De steg upp tidigt följande morgon och svor varandra eden. Sedan sände Isak iväg dem och de for ifrån honom i frid. Samma dag kom Isaks tjänare och berättade för honom om den brunn de hade grävt och sa till honom, vi har funnit vatten. Och han kallade den Sheba. Därför heter staden Beersheba än idag. Det var en viktig händelse att hitta vatten och de hittade den där då vid Beersheba. Och om vi tänker på 21 kapitlet, motsvarande berättelse då Abraham ingick förbund med Abimelek, så står det att man kallade den här platsen Beersheba. Dels för att Abraham hade lagt fram 7 vad var det för djur? Det var ju 7-talet som det var frågan om här. Ställde 7 lamm av jorden åt sidan. Jo, det var lamm. Och dels var det de här 7 lammen och dels var det ed som det här Sheba betydde. Och Beer betyder brunn. Det finns i många ord här i hebreiskan. Sen har vi Esaus hustru till sist i det här kapitlet. När Esau var 40 år tog han till hustrur Judit, dottern till hetiten Beeri, och Basemat, dotter till hetiten Elon. Men de blev en hjärtesorg för Isak och Rebecka. Det är en stark reprimand där. Därför att Esau inte handlar efter Abrahams önskan och säkert inte heller efter Esaus och Rebeckas önskan. Han tar hedniska hustrur. Och det ville inte fäderna. Sannolikt blev de här hetitiska kvinnorna uppstudsiga och problem för Rebecka och Isak. Så att det blev en hjärtesorg, heter det. Nu har vi ett långt avsnitt i kapitel 27 som vi inte kommer att hinna igenom. Jag hade tänkt att vi skulle ha hunnit i vers 29 till det ställe där Esau då, nej, det här Isak välsignar Jakob. Men det kommer vi inte att hinna. Jag kan då lite introducera det här i alla fall att säga lite allmänt om det här kapitlet. Vi ser här hur Gud använder människornas synder så att de tjänar hans plan. Det är en intressant fråga redan med kronologin här, för Isak hade blivit blind. Han hade så dålig syn att han inte längre kunde se. Och han tror att han ska dö. I själva verket levde han ännu många decennier efter det här. Det vet vi av kapitel 35, 28, där det står att han dog vid 180 års ålder. Och hur gammal var han här då? Jo, det kan man härleda ungefär. Någonting mellan 130 och 140 år gammal var han i det här skedet. Så han levde minst 40 år efter det här ännu. Det finns uppgifter på att han var 137 år i den här tidpunkten. Han trodde i alla fall det att han ganska snart skulle dö. Hur gamla var då Jakob och Esau? Jo, Isak var 60 år när Jakob och Esau föddes. Om han då är 137 år så betyder det att Jakob och Esau var 77 år. Notera att Esau hade gift sig då han var 40 år gammal, men Jakob var ogift. Jakob levde alltså 30-40 år tillsammans med sina föräldrar här, ogift. Och det var han som skulle föra släktet vidare. Det finns sådana här märkliga situationer som vi inte riktigt begriper. Såg de då inte till att han skulle gifta sig så att det här skulle kunna gå i verket. Så att han skulle kunna få efterkommande. Och att en 77-åring då börjar fundera på att gifta sig är ju inte riktigt sånt som stämmer med vår tids sätt. Alltså att man först lever ett liv fram till 77 år som ungkar. Och sen vid den åldern börjar fundera på att gifta sig. Och han funderar inte ens, utan det är först när hans kärlek drabbar honom, när han far till Laban och hans kusin Rakel kommer inför hans ögon. Det är först då som han blir kär. Nåja, det finns en förklaring till det här, och det kan vi avsluta med här idag. Och det är det att Gud hade sin plan i allt det här. När tiden var mogen, kan man säga. Det är Guds plan. Och när tiden var mogen, då skulle Jakob favoriseras framför Esau. Jakob skulle få välsignelsen. Hur skulle det gå till att Jakob skulle få välsignelsen istället för Esau? Jo, det var genom mänsklig synd, bedrägeri, som det skedde. Och det kunde inte ske förrän Isak var gammal, så han var blind. Sen tar Rebecka det här som orsak. Alltså det här att Esau blev ju då vildsint och han skulle vilja mörda sin bror för det här. Men han ville inte göra det så länge Isak levde. Och det fick Rebecka reda på. Så då ser hon det som en orsak till att nu ska jag skicka iväg Jakob till mitt föräldrahem för att ta sig hustru därifrån. Och så får hon Isak med på noterna. För det är ju ett bra syfte. Så att Isak välsignar Jakob då ännu en gång för att fara bort till det främmande landet. Annars skulle det ha varit en fruktansvärd synd att lämna sitt föräldrahem. Så det är intressanta saker som beskrivs här i det 37 kapitlet. Allt det här, det kan vi säga, det går in under det. Gud förverkligar sin plan. Han var med i allt. Ledde det som han ville, suveränt. Han kunde använda människors bedrägeri och synd för att verkställa. Men han ledde det alltid så som han önskade. Och så hände det då att Gud valde den yngre, förkastade den äldre. För att visa att vår frälsning inte till någon del är beroende på människors vilja och förmåga. Utan allt beror på Guds barmhärtighet. Där får vi stanna idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Och innan vi slutar sändningen så kan vi notera att vi har påskhögtiden om 2 veckor och då kommer vi inte att ha någon bibelstudie. Så det blir först om 4 veckor vi har nästa.